Varmt, varmt välkomna alla medvetna själar till ett medvetet sinne och dagens avsnitt där vi har med oss grundaren till den framgångsrika podden Älskade Psykopat. Den ödmjuka Emily Olsson som driver podden är också journalist, reporter och programledare till vardag. Och omgivningen är avgörande för ens välmående och vissa personer kan vara direkt skadliga för våra egna och andras liv. Och idag så kommer vi då prata om psykopater och hur man kan identifiera en psykopat. Vad gaslighting är för något och hur man kan lämna och bli av med en psykopats manipulerande grepp om ens liv. Vi kommer också se över hur man kan bromsa sina egna psykopatiska drag. Och det är ett ämne som berör många då många utsätts för manipulering av sitt eget sinne som gör att man inte kan leva sitt liv fullt ut. Och du som lyssnar får mer än gärna följa, gilla och dela podden vidare till andra som du tror kan behöva lyssna på detta. Dagens avsnitt är även i betalt samarbete med Vital som erbjuder fantastiska hälsokontroller som snabbt kan hjälpa dig att identifiera hälsorisker och ge dig en chans att påverka dina värden i rätt riktning för att bland annat få bättre sömn, uthållighet och mer energi. Hälsokontrollerna utförs genom ett snabbt och enkelt blodprov där provtagning och analys sker i samarbete med läkare och laboratorium med över 100 provtagningsställen i Sverige. Så låt dig själv få kontroll över din hälsa med en förebyggande hälsokontroll från Vital. Det tar bara några minuter att ta ett blodprov och inom några dagar så kommer du få ta del av resultaten. Besök www.vital.se och använd gärna rabattkoden ett medvetet sinne 20 för att få 20% rabatt på valfri hälsokontroll. Nu kör vi igång dagens avsnitt och jag önskar er en riktigt god lyssning. Varmt, varmt välkommen till dagens avsnitt, Emily Olsson.
Tack så mycket.
Yes, kul att ha dig här.
Jätteroligt att vara här.
Du driver Älskade Psykopat, gör du. Jag tänker att vi kan börja där lite kort. Att du får berätta lite om hur du kom på idén. Alltså när startade du podden och varför och vad är syftet med den podden?
Jag kom på idén för ungefär 5 år sedan. Idén föddes ur en egen erfarenhet som jag inte kommer att gå in på. Jag brukar inte prata om den. Men däremot så hade jag en erfarenhet i en relation. Och det var en tid senare så kom jag på den här titeln Älskade psykopat. Och kände bara det här är en titel som jag tror kommer fånga folks intresse. Och sen så presenterade jag den här idén och det tog mig från och med att jag presenterade den och gjorde piloter till att den började släppas. Det gick 2 år. Så att i april 2020 så var det premiär för första avsnittet av Älskade psykopat. Och nu på måndag så kommer säsong 7. Så ja. Att jag är inne i min 7:e säsong, vilket är jättekul.
Och när du kör säsonger, hur många avsnitt har du i en säsong?
Eller det är ungefär, olika? Ja, men det brukar vara mellan 10 och 15 stycken, ja. Ungefär.
Okay.
Så att nu har jag ju 85 släppta avsnitt.
Ja.
På måndag kommer, när den här poddavsnittet släpps så har ju min säsong redan släppts. Men säsong 7 består av 8 avsnitt.
Okay.
Sen kommer säsong 8 som kommer i augusti, ytterligare 8 avsnitt. Och sen kommer det 9 nya avsnitt i oktober. Mm. Så att det här året så har vi hela 25 avsnitt att vänta oss.
Ah, vad härligt. Då kommer den podden precis som min upp i 100 avsnitt då.
Ja visst. Häftigt. Det blir så och ännu mer till och med.
Ja, häftigt.
Jätteroligt.
Och den här poddens syfte då, om man liksom kollar på den, liksom, vad är själva budskapet kring det?
Budskapet är, alltså det absolut viktigaste med den här podden och som jag också har verkligen fått bekräftat är att den hjälper andra människor. Den hjälper människor som har råkat ut för en psykopat, narcissist, en destruktiv relation. Det kan både vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjerelationer, både föräldrar eller syskon, men också chefer på arbetsplatsen. Och kärleksrelation, det kanske jag nämnde. Men det är absolut olika typer av relationer. Både män och kvinnor är med. Alla olika åldrar, allt ifrån 18 upp till 80 har jag haft gäster. Där finns också en relationsexpert, Mikael Larsen, som är med och har analyserat avsnitt och också med i sina egna program. Där jag intervjuar honom specifikt. Och jag tror att i och med alla de här avsnitten och de här människors livsöden och erfarenheter som folk får ta del av, så är den till otroligt stor nytta och hjälp. Och det får jag bekräftat. Jag kan säga senast i natt fick jag ett meddelande på LinkedIn med någon som tackar mig för den här podden och att den har hjälpt så mycket. Jag har fått många, många olika meddelanden med kanske det bästa du kan få höra. Alltså att du har, podden har räddat mitt liv.
Ah, wow. Stort.
Så att det är huvudbudskapet. Och hjälpa andra i en sån relation. Men också förvarna att inte hamna där.
Just det. Jättebra. Och det är lite det vi ska prata om idag. Alltså, ämnet är ju ganska brett. Men vi ska prata om dels vad en psykopat är. Och också hur man bemöter en psykopat. Och jag tänker också en kanske... Alla frågor är viktiga, men också hur man tar sig ifrån en psykopat om man är i en sån relation, eller liksom, det kan vara förhållande eller att ens chef är en psykopat eller har psykopatiska drag. Så det är väldigt brett hur man liksom ska förhålla sig till en psykopats värde och inte bli drabbad. Och oftast är det väl psykisk misshandel och manipulation och hjärntvätt och så vidare som man påverkas av. Mm. Och det här kan pågå under en lång tid att komma tillbaka från den misshandeln som man utstår.
Verkligen.
Eller utsätts för. Men jag tänker vi kan väl, innan vi hoppar in på det, så tänker jag att du kan få berätta lite kort också vad eller vem du är och vad du gör mer utanför podden.
Nej, men jag heter Emily Olsson. Jag är 33 år gammal. Jag är utbildad journalist. Tog magisterexamen i journalistik 2013. Jag har ju pluggat ganska länge skulle jag säga. Jag blev klar när jag var 23. Jag var i New York Film Academy, fick ett stipendium dit och har alltid varit faktiskt från början otroligt intresserad av tv. Jag har jobbat i tv-branschen i både tv och radio i snart 9 år. Nu jobbar jag på Sveriges Television som reporter och jag har även hoppat in som programledare på Rapport och SVT Nyheter Direkt. Men just nu är jag bara reporter. Och ja, jag har jobbat inom kommersiell radio, Mix Megapol, Expressen, TV4, alla möjliga olika ställen. Men nu också då även podcasten några år tillbaka. Utöver jobben så tycker jag om musik. Jag tycker det är väldigt viktigt att ha en balans mellan jobb och fritid. Jobb är, jag är jättepassionerad för mina jobb. Men jag har, ju äldre jag blivit, insett att det är så viktigt att ha hobbys, fritidsintressen. Och det har jag alltid haft. Alltså jag växte upp med jättemycket olika typer av fritidsintressen. Alltså piano, kör, sång, tennis, ridning. Jag gjorde så mycket saker. Jag var väldigt aktiv. Men jag tror att jag har förstått innebörden av det ännu mer med åren. Hur viktigt det faktiskt är att koppla av, att göra andra saker. Så att det jag gillar att göra på fritiden, jag går på salsa bland annat. Danser. Tycker om att gå på spa, spela piano, ta sånglektioner, träffa vänner, resa. Ja, men du vet, sådana saker. Och det är ju också så, det får man göra i den mån man hinner. Men jag tror också det är viktigt att ta sig tiden. För att då presterar man bättre i sina arbeten. Ja. Om man ger sig tid att också faktiskt koppla av och göra något helt annat.
Verkligen. Det är viktigt. För det är inte alla som kan göra det. Många har svårt för det, tror jag.
Ja.
Har jag hört i alla fall, alltså när man pratar med kollegor eller vänner och sådär, att det är svårt att balansera liksom, jobb och privatliv.
Ja, det är verkligen.
Man kanske inte orkar efter jobbet.
Nej.
För att man lägger för mycket energi på jobbet.
Just. Ja. Sen om man vill komma någon vart eller utveckla sig, så krävs det ju oerhört mycket tid och jobb och energi och engagemang i någonting.
Mm.
För det är också någonting med till exempel den här podden som då har blivit stor och går bra.
Mm.
Att det ligger ju något så oerhört mycket bakom det.
Ja.
Det är inte, jag ska inte säga att det är tur som ligger bakom eller tillfälligheter, utan det är också en passion, ett driv, men också väldigt mycket arbete.
Japp, japp.
Men när arbete ger en mycket glädje, då är det alltid värt det.
Exakt.
Och det gör den här podden.
Ja, men vi pratade lite kort om det när vi såg så här. För du editerar och fixar själv en hel del, eller det mesta. Och det gör min också. Det tar mycket tid för ett avsnitt.
Mm.
Jag gjorde en uppskattning. Jag är sån här tidsoptimist. Jag sa 10 timmar och du sa nej, men det tar mer än 10 timmar.
Mm.
Och det gör det nog. Alltså, det tar kanske 2-3 arbetsdagar att hitta gäster och så vidare. Och så vidare.
Mm.
Men när man brinner för det, så är det liksom, det är okej. Okay. Det är nice.
Ja.
Man har en balans då. Så jag tror det handlar om att man också ska se till att man trivs med det man gör. Så har man en balans utanför.
Det är så viktigt.
Ja.
Och just det här skapandet också. Man får så mycket, du vet, att gå från ingenting till att så här bli en färdig produkt.
Mm.
Det är jätte, ja, men det är väldigt tillfredsställande.
Ja, verkligen.
Mm.
Yes. Ska vi hoppa in lite på psykopatdelen? Hur skulle du beskriva en psykopat? Alltså hur upptäcker man att någon är en psykopat?
Ja, det är ju också ganska svårt att upptäcka. Men jag skulle vilja beskriva det här som två. Jag skulle beskriva det som psykopat och narcissist. För det är två olika ändå begrepp. Men det är en antisocial personlighetsstörning. Psykopater, hur de utmärker sig, de är, och egentligen även narcissister såklart. De här personligheterna, de utmärker sig med att vara väldigt karismatiska. De har dålig impulskontroll eller ingen impulskontroll alls. Det finns ju en bristande empati, avsaknad av empati. En gränslöshet. De kan ljuga, och nu vill jag också understryka att det här är ju inte att alla psykopater och narcissister checkar in på alla de här punkterna. Men jag tar upp några kännetecken.
Mm.
De kan vara, som jag sa, väldigt vältaliga, väldigt måna om sitt utseende, tar mycket plats i rummet. Om du dejtar en psykopat eller narcissist, så kännetecknar ju det till exempel att det går väldigt fort fram. De är väldigt duktiga på att fånga in sitt offer genom att överösa med komplimanger. Det kan finnas presenter. Men sen så kommer ju nedvärderingsfasen, och de här relationerna, och det här kan även gälla främst kärleksrelationer, men man kan även se de här dragen i andra konstellationer som en chef på jobbet, att sanningar kan fördrivas. Det kan...
Tänker du på gaslighting?
Gaslighting, ja. Precis. Så att det jag menar, det är så här, det här gäller ju kärleksrelationer, men man kan också se det i familjerelationer, man kan se det i vänskapsrelationer, man kan se det i på arbetsplatsrelationer, så som det finns sådana avsnitt. Så att det kan ju finnas ett storhetsvansinne, mytomani. Det finns väldigt mycket olika saker, men det som skiljer egentligen en psykopat med en narcissist är att narcissister är ju oerhört så här mån om sitt yttre och kan vara väldigt karismatiska, är det oftast. Medan psykopater kanske är... Narcissisten älskar ju att vara bland folk, hålla sig i centrum och få mycket uppmärksamhet. Medan psykopaten kan tycka om att vara lite mer för sig själv i det dolda. En sak som också kan känneteckna en psykopat är att den har knappast vänner, väldigt ensam. Narcissisten kan ha många vänner men väldigt ytliga, och... Det som också kännetecknar dem, det är ju att det kan finnas väldigt flyktiga, korta, ytliga relationer. Det kan vara svårt att få grepp på personen. Träffar du en psykopat eller narcissist i början, så kan du få råka ut för en utfrågningsfas. De vill veta allt om dig. Men ställer du frågor till dem, så är det flyktiga svar. Det är som sagt väldigt svårt att få grepp om de här personerna. Saker och ting går inte ihop och du kan börja känna dig förvirrad.
Mm.
Och det här går sen vidare till att du också kan råka ut för gaslighting.
Mm.
Som är att personer får du tro på saker som aldrig har hänt. Det är en form av psykisk manipulation.
Mm.
Och lovebombing som jag pratade är överösa av komplimanger.
Mm.
Så att där tycker jag ändå att jag beskrev det. Ja, men man kan ju säga väldigt mycket mer. Men... Mm.
Jättebra. Jag tänker direkt där på om man tar det här med, som du nämner, att man blir väldigt överröst av kärlek.
Mm.
Och det kan ju vara likadant på, alltså i en relation då, att man verkligen får, man får presenter och mycket liksom komplimanger och så vidare i början. På jobbet kan det vara, kanske inte presenter, men du får beröm och så vidare, att du liksom lyfts i skyarna på att du gör ett bra jobb och så vidare. Och det känns någonstans som att det är ett, jag vet inte om psykopaterna är medvetna om det, att de gör det här för att sen bryta ner dem och säga att du gör ett jättedåligt jobb eller berätta hur extremt dålig partner du är och så vidare, för att liksom hitta den här kontrasten och låsa fast dem i ett slags, det blir ju som ett slags begär till den här som är psykopat, att man alltid vill leva upp till psykopatens liksom, man vill ha det här berömmet igen.
Mm.
Komplimangerna, den här kärleken som man fick i början.
Och det är ju därför det blir så destruktivt, och det är därför människor har svårt att lämna såna här relationer.
Mm.
För det är väldigt intressant, varför är det så svårt att lämna? Det finns såna avsnitt i podden också.
Mm.
Hur lämnar man en destruktiv relation?
Mm.
Och det är för att försöker du lämna en sån här person, då kan de göra allt för att fånga dig tillbaka. De kan börja visa upp sina bästa sidor som de hade i början. Och det är också en form av gaslighting, för då blir det att du glömmer det här och det här dåliga förminskas. Man blir inmanipulerad tillbaka.
Ja.
Och om det är någon du har starka känslor för, som ja, men man ändå har ett band till, det blir liksom väldigt svårt att, om den här personen ska ena stunden trycka ner dig sen, och jag vill inte säga trycka ner dig, men om den ena stunden ska bryta ner dig och bete sig, ja, även trycka ner, men bete sig väldigt illa. Det finns ju, du kanske utstår både psykisk och eller fysisk misshandel.
Mm.
Och då är det också någonting man hamnar i, att man börjar normalisera det här.
Ja.
Att det blir en sorts vana, och man tror, människor tror att det här är det enda man är värd. Det blir verkligen en normalisering, så att det gör ju det också svårt att lämna, för att har du blivit så nedbruten, då tror du att jag är inte värd något mer.
Just det.
Jag kan inte få något bättre. Och om den här personen då intalar dig det också, du klarar det inte utan mig.
Mm.
Det här gör ju det också, är du väldigt nedbruten så är du skör och svag. Yep. Och bara att bryta kontakten och stå emot, att inte gå tillbaka, om du dessutom har starka känslor för den här personen i kombination med att den börjar visa upp sina bästa sidor och lovar det här kommer aldrig hända igen.
Mm.
Då ger man ju sådana personer, eller man kan, det är lätt att människor kan ge dem fler chanser.
Exakt, det där är någonting jag har hört ur liksom egna som bekanta till mig, att man, som jag har märkt och även när jag själv liksom har varit i sådana situationer där man liksom flyttar fram gränserna, där man alltså det kan vara att man liksom, först får man beröm och så blir man nedbruten och känner sig svag och så får man gaslighting, man vet om att man inte har sagt en sak eller inte har gjort en sak, men den här psykopaten säger då att man har visst sagt så eller man har visst gjort så och så vidare. Det kan vara olika former, men att man där och då börjar flytta fram gränserna för vad som är acceptabelt, att man tillåter den här personen att ja, men den här personen är okej, att den här personen får säga de här sakerna, den får göra de här sakerna som skadar mig. Det är helt okej för att den här personen är så som person. Men man skulle aldrig någonsin tillåta det i en annan relation. Och den tycker jag är lite skrämmande, hur man liksom kan flytta fram gränserna och fortsätter hålla sig kvar. Och den här är ju, och det är som vi är inne på, det kan ju handla om att man liksom fortfarande har ett litet begär. Den här personen har byggt upp och bryter ner under en lång tid. Då tar det ju väldigt lång tid att komma ifrån det. Men hur, alltså utifrån, du har ju haft många gäster och många avsnitt och sådär. Jag tänker, hur kommer man ifrån det? Om man nu är i en relation eller har varit i en relation. Det kan vara förhållande eller jobb eller whatever. Men hur kan man liksom komma ifrån det här greppet som psykopater kan få?
Mm. Det finns ju några saker som, det här är som sagt oerhört svårt, men att faktiskt prata med någon som du litar på. Du behöver inte prata med alla. Alla förstår inte, alla är inte insatta. Alla kanske inte ger bra råd, men ett fåtal, en eller ett fåtal personer, det kan ju vara en nära vän, en familjemedlem eller om du har en bra psykolog. Så att förklara din situation så tidigt som möjligt. Ha någon som du kan alltså prata med och sen planera hur du ska lämna. Det kan ju vara så svåra situationer att lämna. Det kanske rent av är farligt att lämna.
Mm.
Det beror lite på vilken situation man är i. Men man ska alltid planera framåt. Okej, jag lämnar. Vilka är möjliga tänkbara scenarier som kan hända?
Mm.
Hur hanterar jag det? Skriv ner allt sånt. Skriv ner också ärligt för dig själv. Hur känner jag mig i den här relationen?
Ja.
På riktigt. Inte liksom... utan verkligen för dig själv. Det här bara jag som ska läsa.
Mm.
Och hur vill jag? Hur vill jag att en relation ska se ut? Och hur ser den här relationen ut? Och så jämför man det. Och sen är det väldigt viktigt att tro på att det här kan jag få. Men det enda som hindrar mig om jag är kvar i det här. Som bryter ner mig, som är fruktansvärt skadligt.
Mm.
Så att planera för hur du ska lämna. Prata med någon som du litar på. När du lämnar, beroende på hur, men det är ju faktiskt, har man inga barn tillsammans så är mitt råd, bryt all möjlig kontakt.
Ja, just det.
Blockera, ta bort från sociala medier.
Mm.
Låt inte den här personen kommer vilja göra allt för att ta dig tillbaka.
Yep.
Svara inte på telefonen, svara inte på sms. Hoppas absolut inte på att personen kommer att ändra sig, för det är, en psykopat ändrar sig inte.
Men den kommer lova att den ska göra.
Ja, det är väldigt, alltså.
Och ge tecken också. Den kommer ju ändra sig lite för att liksom hala in igen, så att säga.
Och sen så att till exempel, har du då kommit därifrån.
Mm.
Det är ju väldigt bra att vara själv ett tag. Att fokusera på vem var jag innan jag gick in i den här relationen. Vad tyckte jag om att göra? Vad ger mig glädje i livet? Men tillåt dig också att vara ledsen.
Mm.
Tillåt dig att känna det du känner. Ha någon du kan prata med och läs på också om, nu är det här bara liksom råd, men jag tror att kunskap är så viktigt, för ja, men om man lär sig mycket om det, det kan vara läsa böcker, titta på tv-program, tidningar, lyssna på en sån här podd.
Din podd?
Ja, min och andra poddar som belyser det här ämnet, för att jag tror att igenkänningen som vi talade om här tidigare ger oerhört mycket styrka.
Ja, just det.
Och att faktiskt inte känna sig ensam om någonting hjälper.
Ja.
Och att inte döma sig själv. För att vem som helst, och då ser jag verkligen på riktigt, vem som helst kan hamna i en sån här relation.
Ja.
Mina gäster, det är verkligen alla möjliga typer av personer.
Mm.
Olika yrken, olika... bakgrunder, olika åldrar, det är män och kvinnor, det är väldigt mycket olika typer av personer.
Mm.
Och de här psykopaterna och narcissister, de dras också till empatiska personer, de dras till,
just det.
Det är därför jag sa att det är svårt när du är skör, för att en skör person, låt säga att du lämnar en sån här destruktiv relation och mår väldigt dåligt, då är man också, det är lätt också att hamna i någonting sånt nytt, för att är du väldigt nedbruten så söker du dig också, eller det är lätt att suga åt sig av komplimanger, lovebombing, bekräftelse.
Yep.
Så att
sant.
Så att det, och det behöver inte alltid vara så. Men ja, det kan ju låta lite så här som lite klyschigt att säga att man ska bygga upp sig själv och fokusera på sig själv, fast det är så viktigt.
Ja, just det. Ja, men verkligen.
Och alla måste hitta sitt sätt att göra det på. Det behöver inte vara att gå till gymmet 3 gånger i veckan och äta hälsosam mat och sov tillräckligt.
Nej.
Visst, kost och sömn och rörelse är viktigt, men det finns andra saker. En kanske gillar att gå på yoga, en kanske vill sjunga.
Exakt.
Eller spela fotboll eller träffa vänner, eller liksom, det finns ju så många olika sätt.
Mm,
men
precis.
Att ha med bra människor att göra omkring sig och ha också en person som, om du känner att jag är så, kommer falla tillbaka direkt om den här psykopaten eller narcissisten hör av sig till mig.
Mm.
Och för att då kan det vara bra att ha en vän eller någon. Så här, då hör jag mig till dig istället.
Just det.
Nu har den här människan hört av sig.
När man får typ ett sms så kontaktar man.
För det är lätt att falla för impulsen där att skriva.
Ja, och framförallt när man är skör som du säger.
Mm.
Ja. Jag tänkte på en sak som du nämnde, det här med att alltså just när man lämnar en psykopat eller så. Det här är ju, du nämnde någonting, om man har barn så är det svårt. Och har du någonting där med liksom hur hanterar man en sån situation?
Mm. Jag har ju inte barn själv, men jag har ju träffat gäster med barn som verkligen har varit i såna här situationer. Och där så, Mikael Larsen som är relationsexpert, han säger i ett avsnitt, det finns ju specifika sådana avsnitt med just att ha barn med en psykopat. Det är ju inte lätt att bryta kontakten, men där ska man verkligen hålla sig till det konkreta. Mailkontakt är det allra bästa, alltså inte ge en inkörsport till massa andra typer av ytliga eller känsliga diskussioner över sms, telefon, utan väldigt konkret så här, för det kan ju vara, då handlar det ju om delad vårdnad, att man kanske har barnen varannan vecka. Hålla sig till väldigt konkreta saker. Kort. Och mailkontakt. Och det här är ju verkligen lättare sagt än gjort.
Mm.
Men mitt personliga råd är också att, alltså, även där kan det vara lätt att falla tillbaka. Att, låt säga att det är en person du har barn med som är psykopat eller narcissist och vill börja, och du vet att det här är skadligt för mig, att inte involvera sig mer än till det absolut mest sakliga, för att då är det lätt att falla tillbaka.
Ja, jag tänker där med alltså just om man har delad vårdnad eller, även om man inte har det, så har man ju kanske kontakt med den andra partnern. Det kan vara en överlämning av barnet och så vidare, och då blir det ju en fysiskt möte, och då den som är psykopat kommer ju förmodligen då använda det här till sin fördel, att försöka på något sätt manipulera i den situationen.
Ja.
I och med, som vi var inne på, psykopater är ju väldigt inne på sin egen vinning, känns det som.
Mm. Finns ju också en manipulation via barn, att man använder barn som härskar, alltså som medel till det här. Och jag måste säga att jag kan inte uttala mig så mycket om det, för jag är inte jätteinsatt, men jag ska varmt rekommendera i att lyssna på Mikael Larsen som är med. Jag kan ju nämna det att jag har en diplomerad utbildning som relationsterapeut.
Just det.
Jag säger ju det i podden, men jag är inte psykolog eller liksom KBT-terapeut, utan mitt huvudyrke är ju journalist.
Aha.
Sen är jag otroligt intresserad av relationer.
Mm.
Och har en liten ettårig distansutbildning i det också.
Mm, just det.
Men jag kan inte svara på frågor kring det medicinska och sådana saker. Utan det vill jag ge till folk som kan det här mycket bättre.
Om du är smart. Ja. Sen har ju du... Som med podden och egen erfarenhet.
Mm.
Så man har ju otroligt mycket att gå på.
Absolut.
Ja, så det är jättebra. Tänker det här med just att vara psykopat. Vet man, alltså vet psykopater om att de är psykopater?
Jag vill säga att jag tror inte det. För att om det inte finns någon insikt i dig själv, i ditt beteende, i vad du gör. Jag tror att börjar man fundera på, jag kanske är psykopat, jag kanske är en narcissist. Det gör inte en psykopat en narcissist. Jag tror inte de funderar på det.
Mm.
Eftersom att det finns den här bristande, den här grandiosa självbilden som narcissister har. Det brukar man ju också tala om. Att de känner sig bättre än andra. Med lite det här störst, bäst, vackrast. Jag tror inte en sån person börjar ifrågasätta sig själv. Mm. Alltså, och fundera på, nej. Så det tror jag är svårt.
Mm. Och om man tar då den sidan då, om man nu märker, för jag tror att många har ju några vissa drag som kan vara narcissistiska drag eller psykopatiska drag. Och då när man är medveten om det, så hur kan man jobba på att inte bli en psykopat eller fulländad narcissist? Stort tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. I nästa avsnitt så kommer vi att gå in på hur man kan bromsa sig själv från psykopatiska drag. Vi kommer också gå in på hur en psykopat använder nedbrytande manipuleringstekniker för att påverka och behålla greppet om dig och ditt liv. Vi ser även över olika relationer och hur man kan få hållbara och långvariga relationer i dagens samhälle där gräset kanske tycks vara grönare på andra sidan. Glöm inte att följa, gilla och dela podden vidare så hörs vi i nästa veckas avsnitt.